vi behöver hitta andra värdegrunder varför vi gör saker än att bara vara duktig. För det bränner vi ut oss på.
Vad händer i en organisation om man tar bort alla chefer och låter var och en bestämma över sitt eget arbete? Hur skulle det kännas att jobba på ett sådant ställe? Kan det fungera? Och kan det rent av fungera bättre än en traditionell organisation? Svaret på de här frågorna vill vi utforska närmare.
Det här är Tillpodden. Jag heter Fredrik Högström.
Och jag heter Maria Berglund. Idag har vi med oss en gäst i studion. Välkommen Katarina Hyltén Cavallius. Nu är vi jättenyfikna. Vem är du?
Jag heter Katarina Hyltén Cavallius och jag är KBT- och ACT-terapeut och driver naturligtvis Hälsocenter på Lidingö. Ja, jag skulle säga att självledarskap är när man lever medvetet så att man kan göra medvetna val med syfte att både tillse sina egna behov. Det är ju ingen annan än jag som kan veta vad de är och ta ansvar för dem. Mm. Så att ta ansvar för mina behov, då behöver jag vara medveten för att kunna göra det. Och när jag gör det och när jag lever utifrån min värdegrund, då blir det meningsfullt. Och sen tydligheten också tycker jag är viktig, att man utvecklar sin tydlighet kring sitt varande och agerande, görande.
Mm. Och det är tydlighet i att kommunicera den här, att ansvar för att visa för andra då vad som är värdegrunden eller att inte förutsätta att andra kan gissa sig till.
Så kan det vara, mm. Så kan det vara. Men det kan framförallt vara tydligheten mellan mig och mig, att jag vet vad jag väljer att göra gentemot dig.
Och hur kan man vara tydlig mot sig själv?
Ja, men om vi nu pratar om det här i organisationssituationer. Jag tar ett exempel. En man som jag har jobbat med, Christer. Han är i 60 dryga årsåldern. Och han är uppvuxen i den här orangea tileran. Mm. När det var väldigt effektivitetsfokuserat. Mm. Att man ska vara så liksom effektiv som möjligt. Prestera så bra som möjligt. Så han är liksom trimmad i det och ska vara lärt sig att det är det som är rätt. Och det blir då istället för honom att han hela tiden känner sig fel. Han får jättelång startsträcka. För han har kommit på då i det här att hans optimala, det som han får, som han märkte när han gjorde det här, det var att han hade jättelång startsträcka. Och då kom han på det sen att det var därför att han var en kvällsperson. Mm. Han tyckte, han fungerade som bäst på kvällen. Så han kunde sätta sig och börja jobba sådär vid 6 på kvällen. Och då fick han flow. Och sen jobbade han gärna fram till typ 2. Och sen så sov han gott till kanske 8, 9, 10 på morgonen. Och sen så hade han en lugn, skön dag när han kunde vara fri och ledig och luftig. Men det här, så här får man inte göra. Och nu har han haft turen att han har jobbat i oregelbundna strukturer, så han har haft olika typer av arbetstider.
Just det.
Och nu då när han jobbar mer som egenföretagare så sitter ändå det kvar den här lärdom, liksom
normen, eller vad man ska säga, normen, att det här det ska vara på ett visst sätt.
Hur han blivit uppfostrad.
Ja.
Och sen när han kom på då, men jag försöker liksom hjälpa honom att ta fram, hur fungerar du bäst? Nej, vad är det som funkar för dig? Och då var det här bland annat tydligt att han funkar väldigt bra på kvällen. Så när han vågade börja lyssna på det, jäklar vilket fart det blev. Vilken kreativitet och vilken produktion och vilken effektivitet. Mm. Och den kom utan ansträngning.
Mm.
Istället då för att försöka vara som normen, som den orange.
Ja, men precis. Och då kanske han har gått innan och liksom lagt tyngd på sig själv. Att så här, och jag har sådana startsträckor och jag kanske inte är så effektiv som jag skulle vilja vara.
Jag är fel.
Ja, precis. Och nu slapp han det.
Nej, men jag blev nyfiken på just det här med tydlighet då som en komponent.
Mm.
Och att jag bara föreställer mig att det ofta handlar liksom om att det är ofta i relation till kanske just en norm eller att man möter andras förväntningar eller krav, eller att det är kanske där tydlighet kan uppstå när man måste göra val som inte bara är att följa med.
Det är väldigt spännande, för att de flesta företag har en tydlig målsättning eller liksom ambition i varje fall. Och då är det ju faktiskt ganska viktigt inte bara att jag ska ha ett jobb, utan att jag, hur vill jag förhålla mig till den här målsättningen? Mm. Och det är också någonting som framkommer tydligare då i den här processen. Så om mitt företag vill sälja så mycket olja som möjligt, till exempel. Mm. Jag är ett oljeföretag. Och så jobbar du som konsult för mig. Och om du då liksom, ja men jag tror faktiskt på ett fossilfritt samhälle. Och för mig känns det egentligen, om jag tänker efter, hur vill jag förhålla mig till företagsmålsättning? Mm. Det vill jag inte egentligen alls jobba med det här. Ja men då kommer du på att du mår egentligen rätt dåligt kanske om du tänker efter. Fast du inte, om du inte har tänkt på det så kanske det bara ligger som en liten tagg någonstans och gnager. Mm. Men när du blir medveten om det att nej men jag skulle hellre vilja jobba för eller, alltså något sånt här företag som jobbar med förnyelsebar grönt istället. Ja. Och då blir det en väldigt bra insikt därför att jag kan aldrig vara mig själv, mitt bästa jag. När jag jobbar för ett företag som inte stämmer alls med mina värderingar.
Mm. Nej, man kan inte vara sig själv då med den här taggen.
Nej.
Och hur kan den yttra sig, taggen som gnager?
Ja, jag tänker att det ligger någon sorts motstånd i en. Och att man kanske, det kanske kan yttra sig i irritation, att man irriterar sig på allt möjligt annat. Som egentligen inte faktiskt... Vad det är det, men det pyser ut.
Mm. Ja.
Precis som i en relation. Att om man inte pratar ut om en speciell grej som har varit lite tudelat eller konflikt någonstans. Mm. Så går man sen och retar sig på tandkrämstuben fast det inte är den som är problemet. Det är också en klassiker på hur vi fungerar. Mm.
Vi kan lägga det någon annanstans istället.
Ja. Och det är det där som är, ska säga, motsatsen till självledarskap. Så om jag säger självledarskap, det är medvetenhet och meningsfullhet och tydlighet och behov tillsedda och sådär. Och ska säga motsatsen då, det är att gå på autopilot.
Just det.
Och vara stressad och lite osäker. Det skulle jag säga var motsatsen.
Och då är det så här, låta andra fatta beslutet som om då...
Ja, man bara åker med lite så här, ja men det kanske är bra. Man tänker inte riktigt efter, ja men det är alltid bra med fast det är ju tryggt liksom. Ja. Mm. Man tänker inte riktigt till utan man bara hakar på autopiloten för att man har lärt sig i bakgrunden. Pappa säger att det är bra med en anställning eller något sånt. Mm. Jo, vi har ju då utvecklat det här över många år. Vi började med den här psykiska ohälsan och utbrändheten och många höga sjuktalen och allt det där. Och så tänkte liksom, vi behöver liksom hitta ett format som vi kan med vår kunskap hjälpa företag att komma liksom förbi det här på något sätt. Och sen har vi hållit på med det här och sen har vi testat, kört det och så har vi hållit på och utvecklats och växt på vägens gång. Och så insåg vi plötsligt... Men det här med självledarskap, det är ju det vi håller på med. Så vi visste inte det från början.
Nej, och sen så kom det något samlingsbegrepp för hela...
Ja, vi började liksom se att det dök upp mer och mer i organisationsutveckling.
Och när var det? När var det?
Ja, det är ungefär 2 år sedan eller 1,5 eller något.
Ja, det är så pass nytt.
Ja. Mm. Och det är precis så, då hoppar jag här och säger att det är precis lika kul med det här. När ni kommer till mig och säger, ja men vi håller på med det här med TIL. Mm. Vad är det för något? Så kollar jag in på TIL och bara, ja men det är det här vi gör.
Ja. Det är samma sak.
Ja. Det är så kul. För jag tänker att många gånger kanske man börjar utifrån att, ja men vi vill jobba med TIL, organisationsstrukturer. Och vi behöver utveckla ett verktyg hur vi kan bli, hur man kan jobba med företag som vill bli mer TIL-orienterade. Mm. Och så utifrån det skapar man verktyget. Mm. Men vi kommer bakifrån. Mm. Vi kommer utifrån människans beteende, våra egna drivkrafter, våra erfarenheter av att jobba med människor. Och våra egna värderingar. Så att det har liksom... Och precis som Lalo...
Och så säga att...
Att vi har liksom kommit från olika håll. Jag tänker att det liksom möts någonstans här, våra tankar. Mm. Och att det liksom utvecklas på olika platser samma saker. Mm. Det är häftigt.
Mm. Då är det någonting som ligger i tiden liksom. Att det är dags för det här. Så att då dyker det upp på olika sätt.
Precis så.
Så man tänker till och att det är självstyre. Högre syfte.
Just det.
Helhet.
Ja.
Men känner du igen liksom de begreppen
allt,
i...
Allt, och det som är så kul. Om jag ska bara kort berätta hur det praktiskt fungerar vårt program så är det så här att först så är det en workshop på 90 minuter. Då sitter man i grupp, man kan vara en eller hundra, det spelar ingen roll. Men vad man gör här är att man börjar med att identifiera sin värdegrund. Mm. Man får frågor om 12 livsområden. Mm. Hur skulle jag vilja vara eller leva i den bästa av världar? Hur vill jag göra, hur vill jag vara, vad vill jag stå för? Och då ska det inte vara några borden eller måsten som vi har lärt oss från våra präglingar, uppväxt och sådär. Utan det ska vara sånt som jag faktiskt får energi av. Mm. Sånt som ger mig, det här är kul, det här vill jag. Mm. Den känslan. Mm. Och då är det först 6 områden hur jag vill göra. Hur vill jag äta, sova, fysisk aktivitet, vila, återhämtning. Hur vill jag arbeta? Hur vill jag ha fritid? Och hur vill jag förhålla mig till mitt företags målsättning? Och sen är det hur vill jag vara i olika relationer? Hur vill jag vara som intimpartner? Hur vill jag vara som chef? Som kollega? Underställd? Mm. Hur vill jag vara som förälder? Som en vuxen förebild? Mm. Hur vill jag vara som gentemot vänner, familj, nästa led som mamma, pappa, syskon och så vidare. Mor och farföräldrar, svärföräldrar. Så att jag får liksom tänka till där. Hur vill jag vara? Inte hur vill jag att min man ska vara. Hur vill jag vara? Oavsett. Det är så lätt att tänka att ens partner är dum. Som gör sådär. Men hur vill jag vara? Så att du börjar med att formulera. Du får ganska gott om tid på dig att sitta och skriva ner på alla de här 12 områden.
Mm. Sen, sa du att det första var att göra då?
Först är det göra i 6 områden. Och sen vara. Och hur det vara i relationer på olika sorters relationer. Och du kan skriva fritt långa utläggningar, eller du kan vara bara korta nyckelord. Det går bra vilket som. Sen får du rita upp på en tavla som är indelad i de här 12 områdena. Som en piltavla ser den ut och ser det som 12 tårtbitar. För vart och ett av de här områden så får du pricka in, om du lever precis så som du har uttryckt en önskan om att göra, då sätter du pricken mitt i. Och lever du väldigt långt ifrån, då sätter du pricken längre och längre ut.
Mm. Så någon form av någon skattning av hur nära är jag?
Ja, och du ska inte sitta och räkna ut exakt 46,5%, utan du ska bara på en känsla någonstans sätta din prick. Ja, men det är nog här känns bra. Mm. Och sen, då får du en bild av hur du faktiskt lever i relation till hur du skulle vilja leva. Mm. Och det blir ju en stor insikt, bara det. Sen får du välja ett område där du får lägga lite extra fokus och du får lite extra stöd och uppbackning på att utveckla. Och då ska det vara ett område där du känner att det känns aktuellt, att det känns motiverande just nu och satsa på något som känns viktigt just nu. Det ska helst inte vara den där pricken ligger längst bort. För det kan vara väldigt svårt. Det kan finnas en anledning till att det är svårt att leva på det sättet.
Just det.
Och helst ska du ju lyckas lite med det du gör nu. För att du ska känna att det går att leda sig själv. Att du får lite självförtroende i det här också. Att det inte är en borde måste som gäller. Så att du väljer ett område. Och du får sätta dig in i då. Du blir guidad i den här processen. Och så sätter du in i. Hur du skulle kunna vara där. Eller om du har erfarenhet av att leva på det sättet som du har önskemål om. Och vad som hindrar dig. Och hur du kan ta dig förbi dina hinder. Och du får också göra en konkret plan. Väldigt tydligt. Inom tidsbestämda. Som först.
Just det.
Inom en vecka och inom 24 timmar. Väldigt tydligt. Så här.
Väldigt konkret och bra. För då, så här, vad hindrar dig imorgon? Vad hindrar dig för att du skulle göra det här imorgon? Så, just det skulle jag ju faktiskt kunna göra.
Ja, precis. Och hur kan jag ta mig förbi det? Ja. Ett litet steg i rätt riktning då.
Men jag funderar på det här första steget med att ta reda på vad man vill. Vad är din erfarenhet? Vet folk vad de vill? Eller är det en process också att komma liksom fram till?
Det kommer när man gör det.
När man börjar skriva kanske.
Ja, och vi börjar alltid med en stunds meditation eller mindfulness. Att man börjar med att landa i kroppen. Det är så lätt att upp i huvudet. Det är så lätt att försöka tänka ut alla lösningar. Mm. Och tänka vad som är bra och dåligt. Men vi kan lika gärna tänka vad som är dåligt. Vi kan hitta på att vi inte klarar det här som att vi klarar det. Det är ju verkligen ingen facit vad tanken säger. Men om vi känner efter inombords och landar, liksom släpper tankarna lite och kommer ner i, liksom, i kroppen, i kärnan. Då kommer det bara. Det blir intuition, det blir kreativitet. Det kommer liksom det som är verkligen äkta och sant inifrån. Så att det är viktigt att göra en stanna upp, en liten mindfulness. Det är verkligen ett viktigt verktyg i TIL-ledarskapet, tror jag.
Ja, men det har ju vi pratat om också, det tror vi med. Mm. Att det är liksom någon typ av så att släppa att utvärdera allting och analysera allting på detaljnivå. För det gör man av sig självt hela tiden oavsett. Så är man där och tänker och tänker och tänker. Så kan man liksom släppa det en sekund så kommer det någonting annat. Och därför så var vi lite nyfikna på också. För då säger du, vi har en stund meditation eller mindfulness. Är det någon skillnad där?
Det beror på hur man ser det. Jag började meditera enligt Vipassana för 30 års någonting. Det är en buddhistisk meditation och då är du egentligen bara i varandet, i andningen och i det tomma rummet. Och det är det som är din strävan, att vara i tystheten, att vara i noll, i neutral.
Mm.
Det skulle jag kalla meditation. Och sen har du mindfulness, som är mer en observation av det som är. Där är det mer okej att du tänker. Men det är som att en del av dig observerar det som pågår.
Mm.
Så nu sitter jag här och jag känner min kropp på den här stolen. Och min fot bakom benet på den här schäslongen. Och jag känner min skjorta på kroppen. Och jag tittar på dig. Jag hör min röst och jag hör vad som pågår i rummet. Och jag märker att jag tänker olika saker. Och så känner jag samtidigt hur jag andas. Att jag kan liksom observera hela situationen.
Just det. Ta in alla de olika komponenterna.
Ja. Det är mera mindfulness. En observation av det som sker.
Har det några olika verkan då?
Ja, det tycker jag nog. Jag tror att mindfulness är lättare för oss att börja att ta till oss. Mm. För att det är någonting aktivt, mer aktivt.
Mm.
Meditation när du ska vara neutral, det kräver mer träning att komma dit.
Mm.
För att det ligger så långt bort från vår livsstil. Vi är så otroligt stimulerade hela tiden. Vi har så många bollar i luften hela tiden. Så att plötsligt liksom gå in i noll. Det är svårt.
Det är svårt, ja.
Ja, man behöver verkligen träna på det.
Mm.
Och då tänker jag så här, okej, vad är viktigt för mig? Då kan jag ju använda mina tankar och tänka efter. Jo, men tänka på olika situationer. Så jag använder min intelligens, eller intellekt snarare, till att tänka ut vad jag... Att sortera lite.
Mm.
Och sen kan jag plötsligt bara tänka, jo, men när det blir så här... Då är det ju härligt. Då känner jag plötsligt en härlighet inombords.
Just det.
Då landar någonting.
Ja.
Om jag är mer uppmärksam.
Just det, man kan känna. Ja. Och anledningen till att jag ställde frågan var för att jag upplevde att jag själv har jobbat ganska många år. Innan jag insåg att det jag håller på med är liksom inte, det är inte på rätt ställe. Det är vissa saker som man liksom inte... Och då var det så självklart när jag väl kom till den punkten. Men jag tror att i många år innan så har det varit svårt att sätta fingret.
Mm.
Men nu kan jag verkligen känna just den här känslan, så här, när olika saker som man tänker på, att det är så här jag vill ha det. Det är den här, för mig handlar det mycket om frihet och flexibilitet och så, att man kanske inte alltid behöver gå till ett jobb och vara där i 8 timmar.
Jag kan ta en, Mikael, han jobbar som så här organisationsutvecklare, kurser och workshops och olika sådana, ledarskapsbildningar och sådana saker. Han ligger ute så här kanske 3-4 dagar i veckan. Och då valde han att fokusera på sin fritid. För den var liksom non-existent. Och han hade ingen fritid för att han var ute så mycket på kursgårdar och företag. Och höll de här olika kurserna och sånt. Och han jobbade på ett stort företag. Och då bestämde han sig för så här. Nej, jag vill inte vara ute mer än 1 eller 2 dagar i veckan. Det räcker. Jag måste ha utrymme för att... För att, ja, han ville dansa med sin partner. Så, och det fanns inte utrymme till. Så han tänkte efter, hur kan man göra det här? Och då kom han på vad han egentligen ville. Jo, för de hade många såna här kursledare på det här företaget. Han ville jobba istället med att stötta dem och utveckla dem och coacha dem i sitt arbete. Så han gick till sin chef och sa, du, så här skulle jag vilja jobba. Och då handlade det liksom om att sätta gränser för sig själv. Det var det som blev hans hinder. Att han blev, för att få fritid så var han tvungen att begränsa sig själv. Sätta en gräns. Och det, inte han någons, det han tyckte han var svårt. Han ville gärna vara tillgänglig och göra det som han trodde förväntades av honom. Men han kom på att det här var viktigt för honom verkligen.
Mm.
Det var verkligen en pusselbit som saknades i hans helhet. Så då gick han till sin chef och sa, du, jag skulle vilja gärna jobba så här istället. Kanske ligga ute en eller två dagar i veckan och sen stötta de andra kursledarna. Och coacha dem och med produktutveckling och så vidare. Jaha, tänkte chefen. Och så kokade de ihop det där. Så det blev bästa utvecklingen för det här företaget.
Mm.
Så de fick en helt ny kvalitet i sitt sätt att arbeta. En ny nivå. Och det gjorde att allt lyfte och de fick en mycket bättre kundnöjdhet från hur de här deltagarna. Och det handlade då om att den här Mikael skulle lära sig att sätta gränser för att han ville ha en fritid. För att han ville dansa med sin partner.
Men det gynnade hela organisationen.
Det gynnade hela organisationen och han fick sin fritid och han fick en bättre parrelation.
Och kan det inte vara så också att det man vill, det blir ju oftast på något sätt, hade de sagt nej då, företaget, då hade det liksom varit samma sak, men det hade inte blivit riktigt bra för egentligen någon av dem då.
Nej.
Men när han verkligen ville göra det här, då blir det ju oftast bra också, för att det är liksom någonting han då brinner för mer än alternativet.
Hans motivation och känsla för det här var ju stark.
Mm.
Han kände bara att det här var viktigt.
Mm.
Så kanske han inte kunde förstå exakt varför, men han kände att det här var viktigt. Och han såg sen i efterhand vilken fantastisk resultat eller utkomst det blev av det.
Spelar en roll, behöver man förstå varför alltid? Man känner vissa saker.
Och det här är viktigt ändå för att många chefer kan tycka att det känns konstigt att man ska betala för att stötta sin personals privatliv. Men det är precis det som TIL handlar om, att man ska vara en hel människa. Man ska inte vara bara en liksom i en kostym som, utan man ska vara en hel människa som vågar vara sig själv. För då får man ut så mycket av det. Så att vi uppmuntrar till att utveckla en stöttande företagskultur.
Mm. Vilka är de frågorna?
Det första är situationen som är aktuell. Nästa är värdegrund. Vad är din värdegrund? Nästa är hinder. Och den sista är konkret, vad vill jag göra inom en vecka och inom 24 timmar.
Så man får in det liksom i sitt tankesätt, både mot sig själv och mot kollegor och andra. Så här, då är man inne i självledarskap.
Det kan man verkligen säga.
Mm.
Och att du först har gjort den här långa processen som har gjort att du har blivit medveten om din värdegrund i hela livspusslet. Inte bara på en sak eller så, utan du har fått liksom en grund att stå på där du känner dig något sånär medveten om vad som är viktigt för dig.
Mm.
Och sen att du lärde dig också hantera den här processen lite, hur du funkade i den. Då blir det lätt att ta till sig den snabba modellen, den här fyra frågorna liksom. Att ha dem till hands i alla möjliga stationer, både för din egen skull och för din kollega, liksom samverkan med dina andra medarbetare.
Jag tänker, om man är i en organisation då och alla har den här erfarenheten, då kan man ju också tänka lätt be om hjälp av någon. Att kan inte du coacha mig?
Ja.
Även om man egentligen vet vilka frågor det handlar om. Ja. Det kan ju vara i samtalet som det också öppnas nya möjligheter.
Det är det som är så coolt.
Och lite följdfrågor och lite intresse från någon annan.
Ja.
Så kan man liksom bygga en kraft där.
Precis så.
Ja.
Så det är det vi tänker, att det både öppnar upp för medvetenheten hos individen, men det också skapar en företagskultur. Det är jättekult.
Eller hur? Ja.
Men jag skulle kunna berätta om det här med utbrändhet också, ett annat exempel. Jag tycker exempel är roliga att berätta.
Ja.
Mm.
En annan rolig grej som var spännande som framkom i det här. Det var en kille som hette Anders. Han hade bränt ut sig. Men han var med ändå i det här programmet. Och då ville han fokusera på hur han arbetar. Där kan man formulera liksom, jag vill jobba som egen, eller jag vill jobba som en ledare, eller jag vill jobba som en kreativ eller kreatör eller någonting annat. Man kan hitta på själv där, man får lite förslag, områd, riktningar. Men han har i alla fall börjat titta på det här, hur han vill arbeta i den bästa världen. Och i den processen så kom han på att vad han gjorde, det som hindrade honom från att arbeta så som han skulle vilja, det var att han la jättemycket tid på att bevaka sitt revir, sitt territorium, liksom sina ansvarsuppgifter. Så han hade vissa ansvar och de var han väldigt bra på och väldigt mån om att få behålla som sina arbetsuppgifter. Och han kände sig hotad av andra strukturer i företaget, liksom att tänk om någon kommer att ta det här ifrån mig. Så han var jättenoga med att sitta och liksom bevaka sitt revir i organisationen, i hur andra arbetade, och liksom hålla och parera. Mm. Och det var det som hade bränt ut honom.
Mm. Ja, men man bara kände vad mycket liksom...
Vad jobbigt det blev.
Vad mycket energi.
Ja, men verkligen.
Och frustration, ja, som skulle ligga i en sån... Ja.
Och han var helt omedveten om det.
Ja.
Utan han tyckte bara att han var duktig och han hade sina ansvar och han var specialist på det. Och det var viktigt för honom att fortsätta och vara ansvarig för de här sakerna. Men det tog ifrån honom så mycket energi när han gjorde den här bevakningen. Att han, ja, men då var ju tvungen att dessutom jobba med sitt jobb. Det som han ville göra. Och när han tänkte efter hur han ville jobba, då upptäckte han att det var det här som hindrade honom. Och då blev det en liten process att våga släppa på det och träna sig på att bara fokusera på själva innehållet i uppdraget.
Mm.
Och när han gjorde det, ja, men då fick han så mycket energi. Då var det så roligt att jobba. Så han fick så mycket energi så han kunde komma tillbaks från utmattningen utan att få bakslag igen.
Mm.
Även om det var ju förstås tufft att tänka om där och släppa det här revirbevakandet. Men han insåg att det fanns egentligen inte så mycket att vara rädd för att när han var bra på det han gjorde så var det klart att de ville ha någon kvar med det.
Men gud vad kul. Och så kan man tänka sig också en sån, liksom, vad mycket trevligare stämning det måste bli om man släpper på en sån roll för alla inblandade.
Ja, för jag tänker när man har varit kanske sett ungefär den typen av person som är väldigt, om man råkar göra någonting som ligger inom någon annans ansvarsområde.
Liksom.
Ja, exakt.
Ja.
Hur kan man jobba med självledarskap i en organisation?
Mm.
Och då tycker jag att det egentligen handlar om förhållningssättet.
Mm.
Det är vad självledarskap är. Och det är det som vi lär ut i vårt självledarskap. Det är hur man förhåller sig till det. Sen själva organisationsstrukturen, det är någonting annat.
Det är en annan sak.
Ja.
Vad intressant.
Ja.
För jag tyckte du sa det så bra, det här att det är en pusselbit i TEAL.
Ja.
För TEAL är ju också ganska mycket själva organisationsstrukturen. I alla fall tolkar jag det så att det handlar mycket om det.
Mm.
Då blir det så bra att tänka att det här blir en pusselbit som passar väldigt bra in i,
just det.
Att, i det bygget. Liksom.
Att liksom ge näring och grogrund för själva förhållningssättet.
Ja.
För du kan ju bara bli placerad då. Ja, jag har här är min dator och det här är min budget. Och sen då? Så har man ingen aning om hur man ska tänka. Utan då är man fortfarande kvar i det här att man borde och måste.
Mm.
Då har man inte fattat den här biten om att våga lyssna på vad man själv egentligen tycker är värdefullt och viktigt.
Mm.
Och det är hela poängen, tänker jag, i det egentliga tilltänket. Att våga ta in individen. Med dens alla nyanser och kreativitet och unika sammansättning. Och jag kan inte tänka mig att det funkar för alla. Jag tror att det funkar för många. Men jag tror att vi är olika som människor också. Mm. Och en del vågar inte liksom lyssna på, har inte tilliten till att våga driva vara själva. Utan behöver tydligare ramar och tydligare ledning.
Just det.
Så att jag tror att vi är väldigt olika. För en sån person kanske istället vill utveckla hur den förhåller sig i sin lilla bubbla. Och samtidigt gentemot chefen som styr väldigt tydligt.
Mm.
Så vill jag vara väldigt lojal och väldigt noggrann enligt chefens värdering.
Just det.
Och att det passar mig bättre. Men då har jag fortfarande gjort ett medvetet val att det är så jag vill vara.
Mm.
Och då blir det en tillfredsställelse att nu är jag noggrann, nu är jag lojal. Och då känns det bra inom mig och då får jag energi att vara det.
Mm. Och det var ju lite av det som vi pratade om innan att så här, alla passar ju, alla människor, alla organisationer kanske inte passar att vara TIL heller, utan det märker man ganska snabbt om man skulle komma in i en organisation där så alla får bestämma, man kan inte bestämma över någon annan utan alla liksom bestämmer tillsammans eller i olika typer av processer. Så en del passar ju inte det för att man kanske är van med något annat, och då brukar de lämna ganska snabbt på eget bevåg.
Ja.
Just därför att så här, men jag tycker om att bli styrd, eller jag tycker om att styra andra. Och,
ja.
Då kanske inte passar. Och det, så kan det ju såklart vara.
Ja.
Och att den här skillnaden på den personen som du beskriver från början, att man liksom, här behöver vi en. Att det är lite det jag tänker, att här har vi en resurs. Nu sätter vi den på att utföra det här arbetet. Och så glömmer vi bort att det finns tankar och känslor där.
Mm.
För att det här är bara ett jobb som ska göras.
Just det.
Och att det är ju det som
ett kugghjul.
Ja, men precis. Och det är lite den synen som hittills har varit ganska mycket som har gjort att många samtidigt börjar känna sig lite obekväma.
Ja, men jämfört med 80-talet.
Ja.
Vilka andra värderingar vi hade. Hur det bara skulle vara liksom... Ja, men det skulle vara snabba, mycket pengar och snabba klipp och iransk kaviar och liksom...
Yta.
Yta, det skulle vara så flashigt.
Ja.
Och nu är vi på en helt annan plan, och som du säger, jag tänker att allt självförsörjer sig. Det liksom blir, om man har det som värdering, att det ska vara iransk kaviar och flashigt, så blir det ju det som växer.
Och snurrar runt.
Och snurrar runt. Ja. Och nu har vi tröttnat på det och vill utvecklas på nya plan. Och då blir det det som blir idealet och som, vad häftigt och vad spännande. Och man pratar om och fler vill vara i i det formatet. Ja. Sånt tillsammans. Och det ligger ju egentligen vår grunddrivkraft, den här att vårt självvärde, egenvärdet.
Ja.
Ja, men alltså jag tänker att det är allas vår starkaste drivkraft, rädsla att inte vara värdefull. För det ligger i överlevnaden, för det är de starkaste som överlever. Och för att bli älskad och så vidare så måste man ju vara värd något för att få det. Så där ligger allas, man liksom går ner till grunden av alla grejer, alla problem och alla knasiga beteenden och så vidare. Och det är ju en typisk sån grej att man, jag är så duktig, jag jobbar varje kväll.
Är det liksom just det här, så här skrytet, om man ska kalla det för, om att jobba mycket? Eller är det all sån här, är det all typ av framhäva sig själv på jobbet?
Ja, en kompensation skulle jag säga för osäkerhet kring sitt egen värde.
Ja.
Som terapeut säger, ser jag det så.
Intressant.
För att jag ska säga att människor som är trygga i sitt egen värde behöver inte skryta så mycket. De kan av andra anledningar berätta bra saker om sig själva. För de vill inspirera eller någonting annat liksom. Men att det handlar inte om liksom hela tiden. Fast vi gör ju det allihopa rätt mycket ändå, tycker jag. Men ja, jag ska säga, ju tryggare någon är, desto mindre skrytig är den personen. Och det är ju det som driver oss att hålla det här höga tempot och vara duktiga. Och eftersom det går, förut så kunde man ju inte det när det inte fanns internet och var uppkopplad på det här sättet. Då kunde man inte vara så här duktig. Utan då fikade man istället och knöt an. Och nu gör man inte det, för nu ska man vara så duktig som möjligt. Och sen så också att man kan titta så mycket på vad andra gör. Att exponera så mycket. Att man talar om så mycket vad duktig man är och sånt där. Åh, vad duktig han är. Det vill ju också vara. Du måste ju också vara duktig. Så jag tänker att det är mycket av det här som är gjort. Att vi drabbats av så mycket psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Och jag skulle säga att det är precis därför som det här har blivit så intressant nu.
Just därför att man kan se, menar du?
För att vi behöver hitta andra värdegrunder varför vi gör saker. Än att bara vara duktig. För det bränner vi ut oss på.
Men menar du att den här, för det är väldigt aktuellt också, att prata om utbrändhet och sjuktal och allt sånt där. Menar du att det är då, att den här, som du nämnde nu, att man kan se så mycket vad andra gör och hur duktiga de är, så att man måste vara med på det här?
Jag
finns också.
Jag är också duktig, precis. Och det är mycket hårdare konkurrens om scenen.
Och det kan jag också tänka, så här, bara som jag kan känna lite stress av ibland. Man ser hur mycket man skulle kunna liksom lära sig och kunna. Och bara, jag ska kunna bli bra på det här och det här och det här.
Ja.
Just det, man måste välja.
Ja.
Ja. Och välja bort.
Ja, det finns så mycket möjligheter egentligen. Det finns ingenting som hindrar en att...
Nej.
Men,
så då behöver du känna efter, vad är det jag vill egentligen?
Precis.
Ja. Vad är viktigast där? Och vad är syftet med att jag gör det?
Mm. Ja. Ja, just det. Så det är inte märkligt egentligen att så här, samma känsla börjar poppa upp på olika ställen. Självledarskap här, till där.
Nej.
Ja.
Jag tänker det. Och det blir också... Det blir också att hitta en ny nivå av kvaliteter hos oss när man vågar göra det. Så när du börjar sortera, vad är det du vill bli specialist på just nu i varje fall? Det kan man ju ändra om 5 år eller någonting. Men just nu så är det så här att det är det här du brinner för och då vill du läsa de här böckerna. Och när du då tycker det här är så häftigt och spännande, då omsätter ju du den kunskapen till nya insikter och... sätt som du kan använda den här kunskapen på antagligen. Eller så gör du inte det. Eller så bara suger du i det och behåller det för dig själv. Men det, det vet jag inte. Men jag tänker att ändå du omsätter det på något sätt i det du gör. Och då blir det ju liksom mer av dig. Det blir mer Maria. För att det är din tolkning av den här kunskapen som du har valt att ta in.
Och bara jag liksom... kan fokusera på att välja den kunskapen som jag vill ta in.
Mm. Mm. Sen finns det ju massor, som du säger, det finns oändligt med intressanta saker att ta in. Men vi är en kropp av kött och ben, så vi måste liksom se till att vi också får vila och äta och sova och älska och allt det där andra som vi behöver. Mm. Vi kan inte bara läsa böcker.
Sen måste jag säga, jag fastnar verkligen i det här med som en pusselbit. Alltså just i relationen mellan Thiel och de komponenterna där.
Mm.
Och självledarskap, alltså hur de här förhåller sig till varandra.
Mm.
Jag tycker det blir väldigt fint så att självledarskap kommer in som en del av, ja, kanske framförallt då liksom helhet och högre syfte eller evolutionärt syfte.
Mm.
Alltså de komponenterna som är lite mer så på individnivå.
Att
själv... ta reda på vilka drivkrafter har jag, vilka hinder har jag, liksom vart vill jag, vad är mitt fokus just nu? Som du har haft många bra exempel på, där folk verkligen så här hittar sitt så här fokus.
Vad roligt.
Jag tyckte den relationen blev väldigt bra.
Vilket bra liksom, det som har gått i terapi och har pratat med dig en stund här nu.
Ja, exakt. En timme gratis terapi fick vi på köpet.
Underbart. Och lyssnarna.
Exakt.
Tusen tack Katarina Hyltén-Cavallius för att du kom hit och berättade mer om självledarskap.
Tack snälla Maria och Fredrik. Det var jättekul att träffa er och få vara med och prata.